Sist så pratade jag om det inre ögat. Och det är klart att det finns ju inte ett öga någonstans i kroppen eller under armen eller något sånt här som vi ännu inte har upptäckt. Inte ett vanligt öga. Utan det inre ögat är ju ett begrepp på en funktion som är lite djupare. Och är det ganska viktigt att tänka på för oss alla. Och jag har betonat för att det finns en fysisk värld. Den ser vi med våra ögon och öron. Vi känner den. Vi kan smaka den och så vidare. Men det finns en icke-fysisk värld som vi inte har sinnen till. Vi kan inte se himlen med våra ögon. Vi kan inte höra så. När trumpetstötarna kommer, då gör ju Gud ett inträde i fysiskt. Jag tror att vi kommer att höra den sista i varje fall. Men vi ska ju tänka på liksom, vart hör vi hemma egentligen? Alltså Bibeln pratar väldigt mycket om riken och världen och himlen och sånt där. Och för att få lite ordning på det så ska vi bara förklara lite snabbt. Denna jorden, det är ju en plats som vi bor på. Och den pratar Bibeln om. Vi satt och levde på denna jorden. Denna världen pratar också Bibeln om. Men det är system som råder på denna jord. Där synden råder och där vi har... Ja, lagen måste finnas för att hålla lite ordning på oss. Så jorden är en plats och världen är ett system. Sen har vi himlen. Det är också en plats. Himlen. Som inte vi kan uppleva, men som finns redan nu. När vi kallar en sak för Guds rike, då är det systemet som råder i denna plats, himlen. Det är de enkla skillnaderna att ha för att hålla lite ordning på det. Men när man pratar om de här sakerna så finns det många olika nivåer. Det finns många olika tidsaspekter. Det finns så mycket faktorer att lägga in så att till slut så fattar vi ingenting. Det enda vi behöver fatta är att vi ska hålla oss till Jesus. Han vet ju resten. Och då blir det enkelt. Och Jesus kommer och hämtar hem oss. Vi behöver inte hålla reda på när kommer Herren. Vi kan vara lite vaksam så vi har lite olja i flaskan. Men vi kommer att somna ändå, vi som alla andra. Jesus vet vart han har sina barn. Och det är klart. Man tänker så här. Jag var nere i Göteborg en tid i mitt liv. När jag var nyfrälst. Jag var egentligen där som kranförare. Men jag hade ju andra intressen. Jag var ju kristen. Och jag etablerade lite kontakter på samhällets avigsida. Det var ju mitt brinnande intresse då att få berätta om Jesus. Bland de som ingen visste fanns nätt och jämt som låg där i avgrunden. Det var ganska givande. Jag tyckte inte jag hade så mycket kyrkorna att göra. För där hade ju alla hört talas om Jesus. Så jag hade ju ingen funktion där. Jag ville liksom nå dit det behövdes. Och då var det en gång jag träffade på en pappa. En vanlig svensk farsa. Han var otroligt oroad för sin dotter. Och han var jättebesviken och jätteilsken och jättearg på tjejen. För att hon hade hamnat i det här knarkträsket tillsammans med en massa andra olyckliga knarkare då. Ja, det var ju uppgivet tyckte man, men inte för han. Han sa ju det, hon är ju min dotter, jag älskar henne. Så han gick och hämtade henne mitt i knarkträsket. Och med mer eller mindre våld så bar han hem henne när hon var under sitt värsta rus och inte kunde säga varken ja eller nej till det. Och det var hennes räddning. Alltså farsan frågade inte om lov när det var frågan om att rädda sin dotter. Likadant är det med Gud. Han frågar inte oss om lov för att få rädda oss. Har vi en gång lämnat oss till han så tillhör vi han. Och då sköter han det hela. Men om vi slår upp andra Korinthierbrevet 4, 16-18. Andra Korinthierbrevet 4 och 16 versen. Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Ty vår nöd som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Då förstår ni varför vi ska skilja på den fysiska världen och den icke-fysiska. Allt vad vi kan se ska gå under. Allt vad vi kan ta på ska gå under. Det står på andra ställen att kött och blod kan inte ärva Guds rike. Nej, men så har vi helig ande i oss. Så vi har tagit emot det, så har vi börjat få bli med en förändring i oss. Det finns någonting annat hos oss som ska gå vidare. Vår kropp blir kvar på den här jorden. Tack och lov. Så är vi som har slitit ut den. Det säger inte Jonna säkert. Den är ju ny och fräsch. Men våra kroppar, de är slitna och gör ont ofta. Så det kan vara bra att slippa den. Och då ska vi till en himmel som är outsäglig. Jag försökte beskriva lite förra gången. Då stängde vi av micken här. Jag har mina alldeles speciella skäl till det då. Jag försökte beskriva himlen. Jag tror att jag har fått en sen halv millimeter av den. Och det går ju inte. Det är fullständigt omöjligt. Jag liksom verkligen beundrar Johannes och Hesekiel som lyckas sätta ord på någonting här. Så när de ser varelsen här med fyra ansikten, så är det ju funktioner de ser i himlen. Hur ska de beskriva det? Alltså, det är ju så med oss att om vi tittar... Vi kan titta i andra Petrusbrevet, tredje kapitlet. Vi tänker så ofta så här vi människor att allt som betyder någonting är nu. Nuet, seize the day och många sådana moderna begrepp som vi försöker leva efter. Och visst, det är klokt att lämna gårdagen bakom sig. Och det är onödigt att gå och bekymra sig för morgondagen. Men vi har ett ursprung. Det som fanns i paradiset, det är något tomt hos oss. Så när vi föll i synd, då stängde ju Gud dörren till paradiset. För där inne stod också livets träd. Och hade vi fått äta av livets träd, så har vi blivit eviga redan då. Och hur skulle det se ut med synden härjande i oss? Vi kan inte bli eviga på den här jorden som ska gå under. Så det fick ju inte ske. Dörren stängdes ju. Men vi saknar det där. Det är medfött hos oss var och en. Något tomt finns hos oss. Och dit längtar vi. För det är dit vi är på väg. För det står i ordet att mitt i himlen så står livets träd. Dit är vi på väg. Så vi är på väg tillbaka till det som fanns i paradiset. Där vi skapades en gång. Cirkeln är sluten. Guds räddningsplan är igång. Det här tomrummet, det här underbara som paradiset var, det är vad vi kallar ibland för himlen. Det är dit vi längtar. Och vi kommer att längta efter det så länge vi är sund och inte blir bedragen av denna världen. För djävulen han vill att vi ska älska den här världen så mycket det går. För då kommer vi att tillhöra den. Och då tillhör vi den. Så när du blir bedrövad över olika saker som sker på den här jorden, det är väldigt orättvist. Vissa har framgång och tjänar mycket pengar som helst utan att göra rätt för en enda krona. Ja, visst kan man reagera över det. När andra får slita livet ur sig nästan om det inte tar mat. Det är väldigt orättvist på den här världen. Men det är världens system det. Så lämnar du dig helt åt världen, så visst kommer du få världens framgång. Tveklöst. Den onde kommer att belöna sina. Lämnar du dig hos Gud, så kommer du få det som kallas framgång i Guds rike. Och det är en helt annan art. Det är ingenting. Gud kommer inte ge dig någonting som binder dig på den här jorden. Nej, men han kommer att ge dig utav det som finns i himlen. För himlen, som jag sa, det är en plats. Men Jesus har sagt så här. att hans rike har redan kommit. När fariseerna frågar honom, vart finns det här? Vart är ditt rike? Ja, det har redan kommit, men det kan du inte se med era ögon. Men det är mitt ibland er, säger han, redan då. Så hans system som hör himlen till, det finns redan hos oss. I det systemet får vi våra belöningar. Inte i form av pengar och ära och glans, men någonting som leder oss hela vägen hem. Och det kan vara smälek, det kan vara orättvist, det kan vara, ja, name it. Du kanske till och med får dö för Kristus. Så kommer det en dag och upptäcka att det var fullt värt det. Barbro frågade mig förra gången om gatorna var av guld i himlen. Ja, de är det. Och visst noterar man det, men det betyder ingenting. Inte nå. För att när du får se någonting av tronen, då är det bara det du ser. Hur det liksom ser ut runt omkring, det har ingen som helst betydelse. Men sen finns det beskrivningar i ordet på hur det ser ut. För Gud vill motivera oss också, men han nämner inte för mycket. Gud nämner inte för mycket av något skäl. För att det är ingen mening. Vi har inte kapacitet att tillgodogöra oss det helt enkelt. Vi kan inte ens beskriva. Det finns folk som har varit där. Jag kommer ihåg en kille som heter Tickande Undret. Undrar om han finns kvar i livet. 1985 gick jag en bibelskola. Slut 84-85. Och då träffade jag en kille som hade varit död. Och jag var ju nyfrälst, så jag tvekade inte så mycket på det hela. Andra sa väl åt mig, var lite försiktig när han pratade om sånt där. Vi vet ju inte riktigt vad det var. Nej, en sak vet jag i alla fall. Karl har varit död. Och han lever igen. Så mycket visste jag. Och då var det väl någon som sa så här. Ja, men det måste ju vara några demoner eller någonting. För det står i Bibeln att ingen kan se himlen och Jesus och så. Jag tycker att Bibeln beskriver att himlen kan synas för vissa. Men ja, folk var väl avundsjuk. Men jag bedömde inte så. Jag var ju nyfrälst. Jag träffade på alla möjliga konstiga människor. Pingsvänner och svenska kyrkanfolk och elemister och allt annat konstigt sånt här. Jag var helt nyfrälst. Allting var för mig helt annorlunda mot hur jag var barn. Även i killen. Så jag bekymrade mig inte ett ögonblick om sånt. Utan jag kände av i anden vart karln stod för. Kände jag samhörighet i anden med honom? Oh ja, vad jag gjorde det. Och kan prata bara om Jesus. Ja, jag älskar sådana, för det gjorde jag också under den tiden. Ingenting annat. Överallt han gick fram. Och jag tror då minns han inte att det finns någon demon som skickar tillbaka en död person till livet. För att sen bara gå och prata om Jesus. No way. Det kan jag inte tänka mig. Så han, det var verkligen en grej. Och han beskrev ju en del av himlen. Han hade väl inte kommit så väldigt långt fram då, utan han var väl motad liksom i, på något vis, av någonting som kunde ha varit Jesus, men kanske var en ängel. Han var ju lite osäker. Han fick bara beskedet att du, det är för tidigt för dig, du ska tillbaka. Ja, så han kom tillbaka. Men han hade ju upplevt då hur han lämnade kroppen. Han såg sig själv och läkare och sånt som höll på med han utifrån. Ja, kanske det fungerar så, jag vet inte. Men så upplevde han det. Sen när han gick över då, i dödsögonblicket, då var det bara ljuvligt. Och det var ljust och det var hoppfullt och det var fridfullt. Och i det där ljuset så upplevde han då en god, mycket god och välkomnande kraft. Som tyvärr skickade tillbaka han. Han ville inte tillbaka. Det sa han öppet. Så när man bara känner lukten av det där, så vill man inte därifrån. Men det var liksom inte hans tid. Men jag tycker att jag tror på han. Även om vissa kanske gjorde mig tveksam. Nu har det ju varit en 60-årig kille som hade dött i USA. De hade skrivit någon bok. Och nu har ju han medgivit att det var lögn allting som han hade beskrivit. Och sånt tror jag kan ske. Nu var det farsan som såg, ja, skrev boken. Bara för att dra in pengar i USA. Och det här är ju ett tema som slår. Vill man liksom göra en bestseller, så är det här man ska hålla på med. De som har upplevt himlen i verkligheten, de skriver inga böcker om det. Det tror jag inte. Det står i Bibeln ganska mycket. Det finns inga skäl. Jag har frestats många gånger till att göra det. och bara undra varför. Ja, man undrar om Gud leder mig till det skulle jag göra, men jag tycker inte han har gjort det igen. I varje fall så, med himlen är det som, vad ska man säga, om vi tittar i Matteus evangeliet 13 och 44. Det säger Jesus så här: himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den. Och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper den åkern. Himmelriket är också likt en köpman som söker efter vackra pärlor. Och när han har funnit en mycket dyrbar pärla går han och säljer allt vad han äger och köper den. Alltså, en skatt i åkern eller en mycket dyrbar pärla. Det är värt att sälja precis allt man äger och har, enligt Jesus, när man har fått korn på det här. Så är himmelriket, och det är det. Den här killen han har grävt i åkern hittar en skatt. Han har alltså på något vis sett den, upplevt den, ser vad det är. Då är man beredd att släppa precis rubbet. Köpmannen som har gått och varit kanske juvelerare hela sitt liv hittar plötsligt den här absolut outsägligt dyrbara pärlan. Han säljer allt vad han har. När man får korn på himlen, då är man beredd att ge precis allt för att få vara dess medborgare. Nu är det kanske lite svårt för oss att göra det. Vi ska också läsa 1 Korintierbrevet 2:9. Men vi känner, som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte har hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. För oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt. Alltså, de här killarna på den här tiden, de gick och förkunnade de aldrig hade sett, aldrig hade hört, inte ens kunde föreställa sig i sitt hjärta. Men någonting hade uppenbara där för dem. Och därför gick de och pratade om himlen, om Jesu verk, om allting. Vissa hade sett Jesus. Men Jesus säger också så här att han ska komma och hämta hem oss. Eftersom han först har gått i förväg nu och bereder rum åt oss. Alltså i himlen finns det en massa rum för oss var och en. Det finns ingen beskrivning i Bibeln på just det. Vad som beskrivs i Bibeln, det som rör sig kring tronen och den nya staden som ska komma. Den staden, dess struktur uttrycks ju, ja, gator av guld. Ja, det är långt underbarare än så. Det var väl det, ungefär det värsta begrepp han kunde komma på. Alltså, Gud vet vad vi har för begränsningar, vi människor. Han vet vad vi har för ord. Han vet liksom att om han visar himlen kommer vi aldrig någonsin att kunna beskriva det. Men man använder väl de mäktigaste ord man har. Och där har du portar då. Det har en hel som består av en juvel. Jaspis och lite sånt här. Ja, vart har vi hört talas om det sånt? Det måste ju vara alldeles fantastiskt. Ja, men då ska vi veta om att även om de beskriver himlen så räcker inte de heller till. De har ännu inte riktigt sett eller hört det. Men hur ska de beskriva det? Jag menar, det finns ju folk som liksom inte alls gillar guld eller juveler eller sånt. Då är inte himlen något lockande. Så varför ska det beskrivas då? Ja, men hur ska de här stackarna förklara det? Alltså, jag försökte förra fredagen och jag kände bara, nej men vilken dåre jag är. Hur kan jag tro att jag har huvud till det? Jag den enda. Då är alla andra innan mig har misslyckats. Man kan liksom förklara vad som går förmedla symboliskt och så här. Vad Gud har visat och försöka göra en bild på det. Visa det. När Israel skulle samlas tillbaka till sitt land. Ja, hur beskrev de det? De kom på molnen på vingar av silver eller någon sån beskrivning. Ja, men det är flygplan det idag, kallar vi det så. Ja, men en som ser det tusentals år innan då, hur ska han beskriva det? Han vet inte, ordet flygplan finns ju inte ens. De har inte sett något sånt. De vet inte vad det är. Så på något vis måste man beskriva det. Men när man beskriver en gata av guld, då betyder det helt enkelt det underbaraste du kan tänka dig. När portarna är en enda en juvel, ja, då betyder det är lite mer, lite värre än gatorna. Runt Guds tron finns det en strålglans och du har lite väsenden och du har en regnbåge. Och det är obeskrivligt. Fullständigt obeskrivligt. Det går inte. Alltså, det går inte. Jag bara håller mig till ord jag har sagt förut, att det finns inget i övrigt att önska. Det finns ingenting mer att önska när du ser hur det är i himlen. Sen kan man fundera på liksom hur det ska bli med oss då. Vad blir vi för varelser då, har man funderat på. Kommer vi att känna igen varann? Är jag någon annan? Ja, det är berättigade frågor. Men Bibeln ger svar på det där. Om jag tar ett svar så här som kommer ur minne direkt här. Jesus tillhörde i himlen och han kom ner till köttet. Det är ingen tvekan om det, eller till jorden i sitt kött. På förklaringsberget stod han där och pratade med två avlidna, Mose och Elia, om de nu var avlidna. Men de tillhörde i varje fall det himmelska och inte det jordiska längre. De kände igen varann. Lärjungarna kände igen, som ännu inte hade gått in i den himmelska världen, att det var just Mose och Elia. Och när de var där, den strålglansen, så var det så underbart så att där ville de bosätta sig för evigt. De ville bygga ett tält där åt var och en. Den underbara platsen ville man bara inte lämna. Det är förklaringsberget. Man ska säga så här, vad förklarar den händelsen med berget? Ja, den förklarar just det här. När en människa får uppleva lite av det, så gör man vad som helst för att vara kvar där. Vad är det för dårar? Tänker man har gått upp på ett öde berg och där vill man bosätta sig. Men det måste vara något väldigt speciellt. Ja, det är det, för himlen har uppenbarat sig där. Det är väldigt, väldigt speciellt. Det finns ingenting som saknas då. Så det kan vi säga. Sen, vad får vi för slags kropp? Ja, det blir ingen dålig kropp, för vi ska få en härlighetskropp. Och vi kommer att känna igen varann. Jag kommer att känna igen min mamma som är där uppe. Jag kommer att känna igen min pappa som är där uppe. De kommer att känna igen mig. Men ändå ska vi få en härlighetskropp och vi ska bli lik Jesus. Allihop. Ja, det är ju kanske inte just det faktum att han är man. Det är klart att Jenny kommer fortsätta vara kvinnan där uppe. Men det räknas inte på samma sätt då. Marie kommer också ha se ut som en kvinna. Men ändå, när vi ser Jesus sådan han verkligen är, står det skrivet, då ska vi bli lika honom. När det fullkomliga uppenbaras. Det är lite om himlen. Och hur det ser ut i himlen. Ja, jag försökte säga det till Barbro förra gången. Jesus har gått före och berett rum åt oss, var och en och allihop. Så mycket vet vi. Men vi vet inte riktigt vad vi ska bli i slutändan allting av det här. Det är bara det är viktigt att komma till den platsen. Och redan nu får vi vara del av dess system eller rike. Vi kommer var och en att få en boning. En himmelsk boning, står det. Det är helt ett mysterium också det. Jag ska se om jag hittar det bibelstället här. Vi tittar i Johannes 14 kapitel. Första versen står det så här. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag ha sagt er att jag går bort för att bereda rum åt er. Eller bereda plats åt er. Om jag än går och bereder plats åt er ska jag komma tillbaka och ta er till mig. För att ni ska vara där jag är. Jesus går före och bereder rum. Om vi sen går till vårt jordiska tält så kan vi få en liten konstig aning om vad det kan innebära. Andra Korinthierbrevet 5 kapitlet. Från första versen där. Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner, så har vi en byggnad från Gud, en boning som inte är gjord med händer, en evig boning i himlen. Så länge vi bor i detta tält suckar vi därför och längtar efter att få ikläda oss vår himmelska boning. Här nere jämförs vi med ett tält så länge vi är iklädda detta tält. Ett tält. Det blir kvar det kanske på vissa campingplatser medan vi går vidare. Men sen står det så här. Så länge vi bor i detta tält suckar vi därför och längtar att få ikläda oss vår himmelska boning. Ja. Hur förklarar man det? När vi tänker att Herren har berett en boning åt oss, så tänker vi ungefär ett rum eller ett hus. Jenny och jag, vi ska väl ha en fin liten stuga med vackra planteringar, rör med vita knutar. Det är säkert så vi kommer uppleva vår boning. Barbara vet jag inte vad hon har. Hon kommer uppleva sitt. Det kommer inte att saknas något. Det är värre ändå. Jonna, det blir väl en massa hästar förstås. Och den gården och så vidare. Vad sa du?
Vi har en svets.
Du ska ha en svets. En svets. Jaha. Ja, det är inte något energiproblem där uppe. För han är ju all kraftkälla. Så det går ju bra. Nåväl, men det står så här i ordet. Att vi ska ikläda oss vår himmelska boning. Vad är det för hus som vi ska ikläda? Ska vi ta på oss? Vad betyder det? Ja, jag tänker inte försöka förklara det. Jag kan fantisera så långt iväg. Tänk själv. Det är begrepp som vi inte kan förklara med vår tankevärld idag, vår värderingssystem idag. Vi kan inte förklara sånt. Vi ska ikläda oss vårt hus. Det är ett väldigt litet hus, gjort av tyg. Nej, tälten som de beskriver innan, de blir kvar här nere. Det är inget tält vi ska ta på oss. Vi ska ta på oss vår boning, vår himmelska boning. Vi längtar efter det. Det är något helt annat. Även om vi inte kan förklara det, så är det väl värt att få det. Alltså, jag blir svagare och svagare i min kropp, känner jag. Barbara har väl känt det ett tag själv innan. Ja, men gå så vi kommer hoppa som några rådjur där uppe. Vi får en helt ny kropp. Ändå kommer vi att se att det är Barbara och Janne. Helt fräsch. Vi ska bli som Jesus, står det. Ja, jag är inte säker på att vi ska likna han. För jag tror inte tjejerna vill likna en kille som heter Jesus. Eller en gud, en Guds son. Han, den högste. Jag tror inte tjejerna vill det. Jag vet inte om vi är killar vill det heller. Men vi behöver inte göra det. Vi får vår egen kropp. Vi kommer att känna igen varandra på annat sätt. Så himlen, det är någonting fantastiskt. Jämfört då med vad det står i andra Petrusbrevet. Andra Petrusbrevet 3 och 7. Från sjunde versen i tredje kapitlet. Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga ska dömas och fördömas. There is a difference, var det någon som sa ett tag. Ja, det är en skillnad. Denna jord och denna himmel ska förgås. Det är inte bara jorden, platsen jorden. Det är också den himmel som platsen jorden befinner sig i, ska förgås i eld. Vi kommer få en ny himmel och en ny jord. Och den är inte av fysisk karaktär. Det är den delen som beskrivs av de som har sett det och beskriver det. Johannes och Hesekiel och några till. Med de ord de hade tillgänglig försökte de beskriva. Det ingen hade sett, det ingen hade hört. Men vad anden hade uppenbara. Också det har med det här inre ögat att göra. Jag menar, det finns människor som har den heliga ande. men aldrig förstå att han verkar i dem. Jag menar, ibland ska vi bejaka det faktum att Gud är mer än oss, kan mer än oss. Och om vi vill, han är övernaturlig. Den heliga ande bor i oss och kan uppenbara allt som Herren önskar och behagar. Men han kommer inte uppenbara det vi inte kan bära. Det vi inte kan förstå är ingen mening att vi ska betunga oss med. Att försöka beskriva himlen är för mycket för oss. Vi kan ha de här mänskliga bilderna som Jesus gav oss. Det är som en skatt i åkern. Och så går han in i det mänskliga beteendet och hur det är. Det är värt att sälja precis allt för att få tag på den där skatten. Så beskriver Jesus obeskrivliga saker för oss. Han kommer från himlen och vet. Men han har också skapat oss och vet hur begränsade vi människor är. Han vet att vi står under förgängelsen. Han vet att vi har ett kött som inte begriper någonting av det himmelska. Han vet att vi har synden. Han vet att djävulen också råder på den här jorden. Så han ger oss någonting som är möjligt för oss att förstå. En skatt i himlen. Eller en skatt i åkern. Så vill man köpa den åkern? Jag skulle nog göra så. Tänk att man kommer ut och hittar en jordplätt ute i Domsjön någonstans och så ser man, här är det ju en guldåder som är värd 89 miljoner kronor. Jag skulle gladeligen låna ihop någon 50 000 för att få köpa den där plätten då. Och sen bara ta ut den. Det tror jag. Så är det med himmelriket också. Man är beredd att ta alla risker, sälja allt man har, kanske till och med sätta sig i skuld, bara för att få tag på det där, för att ha det som sitt. Men nu har vi fått det här genom Jesus redan, som en gåva. Han har gjort allt som krävs. Går inte att lägga till någonting till det. Det är bara att vi behåller oss på den här vägen som heter Jesus, som är Gud, som är livet och som är sanningen. Då är vi på rätt väg och då kommer vi att komma hem. Alla vägar leder nämligen någonstans. Det finns ingen väg som bara slutar i tomma intet. Ja, återvändsgränder då. Men det här med Jesus, det är ju en andlig väg. De leder alltid någonstans. Så länge vi håller oss på vägen så är vi på väg till rätt mål. Och jag vet den här killen som jag hade varit död. Jag frågade han liksom, vilken fantastisk upplevelse. Jag måste ju berätta. Han blev så ledsen när han gjorde det. Han berättade det någon gång ibland. Men han var alltid så ledsen. Ja, men folk blir ju uppbyggd och uppmuntrad. Ja, men en del blir avundsjuk, säger han. En del sitter liksom och onda bara och så där. Tycker man är konstig. Och själv längtar jag bara dit. Så jag står inte ut och var kvar här nere. Så han berättade inte så väldigt mycket om det. Han var så ledsen. Inte för att det var någonting att vara ledsen för att han hade fått sett någonting av det himmelska. Men han ville ju bara dit. Varenda gång han pratade om det så var han så påmind om den här världen och dess ondska. Så jag tror verkligen på hans vittnesbörd om himlen. Jag tror på Bibelns vittnesbörd om himlen också. Jag vet att ingen av oss kommer kunna beskriva hur fantastiskt det är. Det är obeskrivligt. Till och med Guds ord säger det. Tänker det att världen håller på att gå under. Himlen kommer att gå under. Vi ser inte någonting sånt idag, men den kommer att gå under den också den. Och när det sker så är vi förmodligen på en annan ställe, på en annan plats som kallas himlen. Och där råder det som är Guds rike. Och Guds rike, det kan råda också här nu på jorden. Men tro inte på den här herraväldes teologin. Jag vill varna er för det. Den som hävdar att vi kristna måste ta makten över jorden för att Jesus ska kunna komma tillbaka. De har ingen himmel. De pratar bara om det jordiska. Det är vad de längtar till. De vill till och med att Jesus ska komma hit och vara hos oss. Men vi längtar till hans faders hem som är så obeskrivligt. Så Så herraväldesteologin, den blir extremt obarmhärtig alltså. Stackarna, de som lever i den. Ingen hopp, bara besvikelse framför sig. Utnyttjas på vägen som något objekt för någons lust till vinning. Ja. Allt som hör Gud till och hör anden till, det är gratis. Jag vill inte betala ett öre för det. Det är gåvor från Gud, och den största gåvan har vi alla fått, och det är Jesus Kristus. Det är den största. Är man inte nöjd med att ha fått den gåvan, då ska man inte fundera på några andra. Då kommer det bli en pina att bära andra gåvor. Jesus är en gåva till oss. Den största och första nådegåvan. Ingenting kan jämföras med det. Det finns andra gåvor att få, men det får Herren avgöra utifrån vad vi är för personer och människor och vad han tänker att vi ska ha för uppgifter. Man börjar med Jesus, inte det andra. Och se upp för herraväldesteologin, för de talar också om himlen och det här på ett sånt sätt så att det går inte att ta det på något annat sätt än att det är på jorden allting ska ske. Men vår jord ska gå under, vår himmel ska gå under. Vi ska få en ny himmel och en ny jord av Gud. Och dit ska vi. För Herren tänker inte fråga någon om lov om han får rädda Johnny eller rädda Bengt eller ta hand om Barbro. Han gör det ändå för att han älskar. Så gör en schysst farsa, en schysst morsa. Om ungarna är i fara, då sticker man och hämtar dem. Sen om de protesterar över det, ja, låt dem göra det ett tag. Men vi räddar i alla fall deras liv under tiden. Men som ligger där och klagar. Men vi gör det ändå, för vi älskar dem. Och så gör Jesus med oss också. Och han har sagt, jag ska aldrig överge er. Åh, vad ni kommer att bli besviken på er själv i era liv emellanåt. När ni inte räckte till. När ni inte kunde leva upp till de löften och förväntningar som omgivningen ställde på er. När ni sa ett löfte som ni sen måste bryta och gjorde någon medmänniska besviken. Och vad många gånger det kommer att ske. Tro då bara inte att Jesus är likadan. För det han har sagt, det håller han alltid reservationslöst. I Jesu namn. Amen.